Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Podplay. Hej och varmt välkommen till podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén och när det här sänds så är det i slutet på december under 2020, pandemiåret 2020, där vi har fått bete oss väldigt annorlunda mot vad vi är vana vid. Men det som inte har varit annorlunda, det är ju faktiskt att Snutsnack har lyckats leverera ett nytt avsnitt varje tisdag. Och stort tack till dig som har lyssnat. Och jag önskar dig också en fantastiskt bra jul. Jag ska också pitcha in nästa veckas avsnitt som är med Tobbe som är i botten från Göteborg men som jobbar så i USA som polis. Han jobbar i Fargo, North Dakota och det kommer bli ett väldigt spännande avsnitt. Hoppas jag att ni också tycker. Men idag heter min gäst Adrian. Och det får man nog säga att Adrians historia skiljer sig från många av de gäster jag haft tidigare. Ingen historia är lik Adrians. Och jag hoppas att ni tycker att det här avsnittet också är intressant. Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram och skulle du vilja välja att stötta Snutsnack så kan man göra det genom att bli Patreon, www.patreon.com/snutsnack. Det uppskattas oerhört, då kan man också ta del av lite bonusmaterial med mera. Men nu kör vi igång det här avsnittet och var försiktiga där ute. Var särskilt försiktiga skulle jag vilja säga. Och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning.
1310 kom. Ja, det är
då säger jag varmt välkommen till Snutsnack Adrian.
Tack så mycket.
Hur står det till?
Jo, men det är bara bra.
Ja, härligt.
Det är det. Ja.
Jag vet att vi pratade lite innan. Du var ju pluggat i den stad jag nu befinner mig i, Umeå, när du pluggade till polis.
Ja, men precis. Det gjorde jag.
Hur var det då?
Jo, men det var bra. Det var kallt. Det var väldigt, väldigt mycket snö.
Okej. Okay.
Men jag älskar julen, så att det gjorde faktiskt ingenting. Det var helt underbart.
Ah, okej, okay, perfekt. Men idag, ja. Så du jobbar inte i Umeå nu?
Nej, det gör jag inte. Jag jobbar i Göteborg.
Okej, okay, vad gör du där då i Göteborg?
Jag är på utredning på anhållningsgruppen för Nordost. Så jag jobbar med anhållna och häktade.
Ja, vad innebär det då, anhållningsgruppen? Kan du beskriva lite vad era arbetsuppgifter är för någonting?
Ja, men vi händer det någonting i vårt område så att en person blir anhållen. Då är det liksom alltså, ja, vår utredningsgrupp som tar dem som blir anhållnade eller anhållna. Ja, och så jobbar vi på i de ärendena. Det ska ju gå lite fortare än vad det gör i andra ärenden.
Mm, just det.
Så att det är lite mer tidspress och lite mer att göra på kort tid.
Precis.
För då har vi satt ihop en grupp som jobbar bara med sånt då.
För det är ju så när man blir frihetsberövad och det är ju, ja, polisen griper ju en person men det är ju åklagaren som anhåller.
Ja, precis.
Och sen
precis.
Kan man inte sitta anhållen hur länge som helst.
Nej, så är det ju. Så det är ju åklagarna som är vår FU-ledare, liksom vår chef där under de timmarna som man har på sig. Eller ja, det är ju 3 dagar.
Mm.
Ja, och sen så är det ju häktesförhandling eller så får de ju kliva ut.
Precis.
Ja, om det inte finns skäl att de ska sitta längre liksom.
Just det. Okej, okay, så ni, då jobbar ni mycket mot åklagarmyndigheten och åklagare och sådär, mycket kontakt med dem?
Ja, precis. Det är ju nästan bara de vi jobbar med som våra chefer kan man ju säga.
Det är rätt intressant för egentligen borde man ha faktiskt också en åklagare som gäst i podden för att åklagarna är ju oerhört viktiga för polisarbetet.
Ja, men verkligen det är de. Alltså en tät kontakt är ju superviktig. Och det känner man ju, man får ju en nära kontakt. Speciellt när man har haft samma åklagare i flera olika ärenden.
Just
Då
det.
lär man ju sig, ja, men hur de arbetar, och man skapar en god relation.
Precis, precis. Ja, men det där, det kommer jag ihåg själv också, en åklagare som man kände ibland. Jag vet, en av de roligaste grejerna, eftersom jag jobbade mycket med narkotika, det var ju när jag ringde upp någon natt, vet, och det var ju någon sån här jouråklagare som ibland sitter på nätterna som inte
Ja,
kanske
precis.
jobbar med narkotika. Så säger jag, men vi har tagit, jag kommer inte ihåg, så många ecstasy i beslag och sådär. Då sa den där åklagaren, ja, ecstasy, det är sån alkoläsk, va? Så
Ja.
ibland gäller det att uppdatera. Han kanske jobbar med bedrägerier liksom, om dagarna, och sen
Ja,
hoppar han in som jouråklagare. Så det gäller
precis.
ibland att berätta vad man jobbar med också. Men
Ja, men verkligen så är det ju.
polisyrket då, hur kommer det sig att det blev polisyrket för dig, Adrian?
Ja, det var väl, ja, men jag drömde väl om det när jag var liten. Jag brukade säga, eller jag sa på förskolan när jag var typ så, 4 tror jag det var, så sa jag att jag skulle heta Martin, bli pappa och bli polis. Det var min dröm när jag var 4 år. Och den hängde väl i. Men sen, ja, men du vet, under gymnasiet så börjar man fundera på annat och sådär. Och så gled den tanken ifrån och drömmen ifrån lite grann. Så jag var inne på sjukgymnast och lite sånt där istället. Men ja, sen så kom jag in på polisyrket igen, att det har ju alltid varit en dröm. Och sådär, så att då fick det bli polis.
Besökt. Det var inte, det är intressant när man hörde när du berättar om, jag vet inte om det var någon av lyssnarna som kanske var väldigt uppmärksam där, men du sa att du drömde då redan som liten att du skulle heta Martin, bli pappa och bli
Precis.
polis. Ja.
Ja.
Men du heter ju Adrian, men din historik är ju så att du har inte alltid hetat Adrian.
Nej, det stämmer. Jag föddes ju som en liten Elin, gjorde jag. Och då, ja, jag sa ju att jag ville heta Martin, men när jag blev lite äldre så tyckte jag ju inte kanske samma namn passade så bra. Så att då fick det bli Google, och så fick det bli Adrian istället.
Okej, okay. Google,
Ja.
vadå Google? Vadå, googlade du?
Ja, jag googlade på de, ja, men 100 populäraste amerikanska namnen. Gjorde jag faktiskt. Så att då fick det, ja, då var Adrian ganska högt uppe, och så tyckte jag att, ja, men det låter bra, det låter lite coolt. Så då fick det bli Adrian.
Okay, men nu måste jag reda ut begreppen lite grann här, och kanske inte bara för min skull utan även för lyssnarens skull. Du berättade att du föddes som en liten Elin.
Ja,
Alltså
precis.
helt enkelt, du föddes ja, som en tjej, Elin.
Ja, men precis. Det stämmer.
Men hade du på känn redan när du var ung då, du säger att du vill heta Martin, att det var någonting som skavde där då, liksom att vara en Elin? Eller vad är det som hände hos dig där?
Ja, alltså, jag vet, alltså, när jag var 4 så vet jag, alltså, då, jag tror ju inte att jag kände någonting där. Men det vet jag inte.
Nej.
Men sen när jag blev äldre, alltså, mamma tyckte ju att hon såg ett mönster. Att det var någonting som inte riktigt, ja, men inte, man ska inte säga att det inte stämmer överens, men det var någonting. Så att hon har väl hela tiden haft det i baktanken. Men jag var väl, ja, men 11-12 när jag började. Ja, men det var ju alla tjejer i klassen, de var kära i killar och jag var kär i tjejerna liksom. Så jag förstod inte riktigt vad det var då. Och så jag spelade fotboll med grabbarna, hängde med grabbarna hela tiden. Jag var ju en utav grabbarna. Lite så, fram tills, ja, men jag kom in i puberteten ganska sent gjorde jag. Så jag var väl 14 någonting. Och då när jag fick mina bröst, då vart jag helt förstörd. Då låg jag och grät på rummet och tyckte det var, ja, men som ett straff liksom. Varför var jag tvungen att åka på det här? Lite så kände jag.
Men ändå måste jag ändå anat att det kommer nog kanske komma bröst en dag.
Ja, jo, men precis. Men jag vet inte, jag levde nog i någon sorts värld där det, ja, men de kommer inte på mig liksom. Utan, ja, men det kanske inte sker. Alltså, jag tror jag gick i någon sorts fantasivärld där. Och hoppades på att jag inte skulle nå puberteten. Så. Men det gjorde jag, tyvärr. Så
Så
att, ja, det var
du
inte.
blev knäckt av det alltså?
Ja, men det blev jag. Alltså jag har alltid varit en ganska positiv person och alltid glad och så. Mm. Men det var nog mellan, alltså i sommarlovet mellan 7:an och 8:an. Mm. Då blev jag, ja men jag tyckte det var jättejobbigt att komma tillbaka till skolan. Och så var inte jag en av grabbarna längre på samma sätt liksom.
Ah, okej, okay. Jag fattar.
Ja, så det var nog så. Men sen, jag tänkte nog inte så mycket mer på det, utan jag liksom fokuserade på, jag spelar mycket fotboll och innebandy och sådär, så att jag la bort alla tankar på att vara kär i tjejer och la bort tankarna om att jag inte var en av grabbarna längre, utan jag bara fortsatte leva liksom som vanligt på något sätt. Och sen så blev jag tillsammans med någon tjej och sådär och kände att ja, det är fortfarande någonting som skaver. När jag var runt 18-19 där. Mm. Och ja, då tänkte jag väl någonstans att ja, men, det är någonting som inte känns bra. Liksom. Jag är tillsammans med en jättehärlig tjej. Liksom. Jag känner mig fortfarande inte bekväm. Mm. Liksom, och så att det var ju någonting som ja, inte stämde överens. Mm. Och då ja, men, jag googlade lite och försökte ta reda på liksom, ja, men, jag har ju alltid drömt om att vara liksom, mer maskulin och vara man och ha skägg. Liksom. Det har ju varit en jättedröm att bara få stå och raka mig på morgonen. Det är ju jättekonstigt. Men det har ju varit en dröm så.
Mm, jag förstår.
Ja, se farsan stå där och raka sig. Och, ja, jag såg ju upp till honom när jag var liten. Liksom, så
att, men kände du dig då, du får förlåt om du tycker att jag ställer jättekonstiga frågor, men kände du dig då liksom, när du såg din pappa liksom, kände du dig lite som hans son när du stod där, eller kände du fortfarande liksom som dottern, eller hur kände du dig när du såg din pappa där stå och raka sig liksom? Kunde du...
Ja, alltså jag tror hela tiden, alltså fram tills puberteten där, så kände jag mig nog lite mer som hans son. Mm. Lite så. Ja, så att det var nog när jag kom in i puberteten som det förändrades, och då, ja, men det blev ju också en annorlunda bild än vad jag hade haft av mig själv egentligen. Mm. Så att då var jag ju ja, pappas dotter liksom. Mm. Men som sagt, jag tar ganska lätt på saker och ting, så att jag accepterade nog det just då ganska snabbt liksom, och ja. Och bara acceptera det. Och så fick det vara i några år till. Liksom. Mm.
Men efter den här googlingen då, hur mycket tog du reda på? Liksom? Eller hade du någon du kunde snacka med om det här? Eller gick du bara in i Google och läste på? Eller hur fungerade det för dig?
Ja, alltså jag hade inte riktigt någon att snacka med så. Alltså jag och min lilla syster är supernära. Mm. Men jag ville inte ens lyfta det med henne, för jag själv var fortfarande, jag tror inte att jag själv var riktigt okej med tanken i början. Jag visste att jag har världens bästa familj, de stöttar mig i allt. Alltså jag kom ut som gay först och berättade att jag var jättekär i tjejer liksom, och tyckte om tjejer. Mm. Och det tog de ju hur bra som helst, det var inga konstigheter. Men det var, jag tror att det var min egen uppfattning av mig själv som var att ska jag verkligen göra det här, alltså ska jag, ja men du vet, när jag googlar runt så var det ju ta testosteron, opereras, ja men det var massa steg, och så det, jag vet att jag såg något, det gick ju något tv-program som heter Outsiders förr, när jag var yngre. Mm. Ja, och då var det ju med en kille, jag tror han var från England, som hade gått igenom samma resa som jag har gjort nu. Mm. Och då så, alltså, ja men programmet blickade ju på honom som att han var en outsider.
Ja, det var man lite var på ju, namnet. Ja.
Ja, men då var det ju lite så här att ja, men det här är inte normalt att göra. Så jag hade nog den inställningen själv att i början liksom, att det här är nog inte så normalt, men jag känner att det här är nog någonting jag måste göra för att jag ska må så bra jag bara kan må liksom.
Men när man tar ett sånt här beslut då, när du tar det här beslutet att liksom att du på något sätt i dig själv känner trygg i det, hur går man vidare då? Vad vänder du dig då liksom?
Ja, alltså det var lite roligt, för när jag hade googlat på det här och jag hade bestämt mig att jag ska ta tag i det här och söka hjälp. Men då när jag sökte för, ja, det är säkert 6 år sedan nu, 7 år sedan som jag började googla på det här. Mm. Då fanns det inte jättemycket information på nätet om det. Nej. Vart man skulle vända sig. Så att jag sökte hjälp av en annan orsak till vårdcentralen. Jag hade fått ett getingstick i nacken som jag tyckte var, ja, men, att det svullnade upp. Så då gick jag till vårdcentralen för det. Mm. Och när mitt samtal med sjuksköterskan där var klart. Hon sa, ja, men nu kan du få gå hem liksom. Då sa jag, du, jag måste bara fråga. Jag känner att jag är född i fel kropp. Jag är övertygad om att jag ska vara man liksom. Kan du hjälpa mig? Vart vänder jag mig? Aha. Och hon blev jätteobekväm och jätteställd. Oj. Hon var inte alls med på det liksom. Hon började stamma och oj, ja, jag vet inte riktigt. Du får nog ringa din läkare här istället. Så då dagen efter ringde jag ju upp läkaren på vårdcentralen som jag hade tilldelad. Mm. Och sa samma sak, att ja, men jag känner att jag är född i fel kropp, jag behöver få hjälp med det här. Mm. Och hon var jätteduktig, alltså hon bara okej, okay, ja, men hur länge har du känt så här? Och sen så, ja, fick jag ju åka, jag fick någon tid på hos någon psykolog. Okay. För de ska göra en utvärdering om man har rätt tankar eller inte.
Just det.
Ja.
För det är ju trots allt en väldigt stor, det är väldigt stor, det är ett väldigt stort ingrepp som du berättar, ta testosteron och då kanske få mörkare röst, skägg. Så det är precis. Klart, det är klart, man ska, det är inget man bara ska kasta sig in utan att...
Nej, precis. Processen är ju ganska lång, är den. Det tog ju mig 2 år från det att jag sökte, 2,5 år från det att jag sökte hjälp för det första gången tills att jag fick börja på testosteron.
Okej.
Så att dels är det ju långa köer, man får stå i kö och bara vänta på att få läkarbesök. Och sen får man träffa läkare och sen ska man ha ett helt år när man utreds, alltså går hos en psykolog och läkare och pratar. Och varför man tror själv liksom att man är, ja, men, transsexuell och varför, ja, men, lite om ens bakgrund, hur jag var som barn. Min mamma var med på ett möte och pratade om hur jag var som barn. Och så där. Så att det tar ju väldigt lång tid att göra det.
Du sa att du har en familj som är väldigt stöttande och så där, vilket ju låter helt fantastiskt i såna här, när såna här stora saker liksom händer. Men du sa att när du berättade att du gillade tjejer som tjej, så tog de det väldigt naturligt. Hur tog de den här, det här steget då? Hur tog dina föräldrar det då?
Ja, men de tog det lika bra, gjorde de. Mamma sa det när jag berättade att jag har faktiskt sökt hjälp och jag tror att jag är född i fel kropp. Då sa mamma det, att jag har faktiskt gått och väntat på att det här ska komma. Så att hon har någonstans varit förberedd på det. Och pappa, jag och pappa, vi pratar mycket med varandra, men vi pratar kanske inte om så mycket djupa saker. Men det räcker med liksom att han lägger han la en arm liksom på axeln och bara liksom klappade till, och då vet jag på något sätt att det, allting är lugnt liksom. Vi har en sån relation. Så att det har inte varit något konstigt överhuvudtaget.
Låter som en helt vanlig svensk fader-son-relation.
Ja, precis.
En klapp på axeln, det betyder typ jag älskar dig.
ja, men precis. Ja, men verkligen. Så att nej, de var superlugna med det. Och jag har ju 3 syskon och de är också lika. Ja, de har nog också gått och väntat lite på det här faktiskt.
Ja. Ja, okej. Okay. Det är ju häftigt att man kan ha, alltså jag kan tänka mig att det är väldigt, väldigt viktigt att ha en sån stöttning i ryggen också.
Ja, men det är det. Det är ju jätteviktigt.
Du berättade också för mig innan när vi pratade så att du också haft en YouTube-kanal där du och din flickvän har pratat om de här grejerna.
Ja, men precis. Vi bestämde ju oss för att starta en YouTube-kanal just för att jag kände, när jag försökte googla fram alltså hur hela processen går till och sådär. Så jag hittade liksom ingen information. Jag hittade någon blogg liksom, med någon som hade skrivit för 10 år sedan hur det var då. Som inte var så uppdaterad. Och då kände jag att jag vill på något sätt. Ja, men ska jag gå igenom det här? Och jag vet att det är jättemånga andra som går igenom samma sak. som också kommer sitta och googla och leta efter svar, då kan jag lika gärna bidra med att försöka ge så bra svar som möjligt och dela med mig av hur hela resan har gått till för mig och vad man får gå igenom, så att man är lite förberedd på det. För det hade jag uppskattat när jag sökte hjälp första gången. Liksom.
Ligger den kvar om någon är intresserad? Hur hittar man den?
Ja, men det gör den. Adrian och Cornelia på YouTube. Mm. Det är bara att söka så kommer det upp på en gång, tror jag.
Uh-huh.
Så, nu är ju vi inaktiva. Vi har inte lagt upp en video på ett år. Ja,
typ. Nej, precis. Men det är från från början av det här då, så att säga.
Ja, ja men precis.
Ja,
hela resan. Ja, så man får följa med på lite läkarbesök och sådär.
Uh-huh.
Så ja, man kan förbereda sig lite.
Men då genomgår du den här behandlingen då, helt enkelt. Hur reagerade din kropp då? Jag tänker att hur är det att få testosteron till exempel? Hur reagerade din kropp på det?
Ja, alltså rent känslomässigt så var det ju helt fantastiskt. Det var typ bästa dagen i mitt liv, kändes det som.
Ja, det var så.
Ja, för man har ju gått och längtat och bara väntat. För jag tror det viktigaste för mig var att få en mörk röst, så att folk på rösten på en gång kan höra, ja men det där är en man.
Ja, just.
Och sen är det ju operera bort brösten också, som är en stor del. Men få testosteron alltså i kroppen, så det var ju, ja men minst, alltså underhudsfettet på kroppen flyttar ju på sig.
Ja.
Så att hade man lite mer, alltså jag hade lite mer fett på höfterna, det försvann ju. Och flyttades upp istället på magen. Det var ju mindre tacksamt. Men ändå.
Smällar man får ta kanske.
Ja, precis. Ja, och så man får ju, ja, men jag fick ju skägg. Det tog ganska lång tid, men det har ju börjat kommit mer och mer skägg. Och ja, men överlag mer hår på hela kroppen. Som jag kanske inte riktigt hade räknat med. Men verkligen, för mig är det ju bara positivt. Läkarna varnade ju i början och sa att, ja men tänk på att biverkningarna du kan få, det är ju att du får en mörk röst, du får skägg och du får mer hår. Och jag ser inte det som biverkningar, utan jag ser ju det som, det är det jag väntar på.
Just
det är det jag vill ha.
Men beskriv då första gången du tog fram rakhuven och sådär.
Ja, det var ju helt magisk känsla alltså. Det var ju, jag blev ju nästan tårögd när jag stod liksom första gången och skulle. Och då hade jag alltså fått tre fjun på hakan. Men då, det var ett stort moment var det. Så att det var helt fantastiskt var det. Och nu får jag ju raka mig en gång i veckan. Så att det inte blir för långt. Så det är fortfarande det bästa jag gör. Helt klart.
Det är underbart. Det är underbart när människor får vara sig själva och får må bra i det. Må bra i det, tycker jag. Det är fantastiskt.
Ja, men precis.
Men det här skulle vi ju kunna prata om såklart. Och jag är ju total rookie på det här. Och jag är egentligen väldigt, väldigt nyfiken. Men jag tänkte att... vi kanske kan prata lite mer om det här i Patreon-avsnittet sen, men sen gå in lite mer på det polisiära. För jag tänker så här, nu söker ju du till polisen. Vad hade du för farhågor då att komma in då, så att säga, som Adrian före detta Elin när du sökte? Vad tänkte du kring det?
Ja, det var faktiskt blandade känslor. Var det. För på något sätt så, jag har nog alltid räknat med att folk ska acceptera mig som människa. Men sen har man ju stött på, man stöter ju alltid på olika sorters människor som tycker olika saker än vad man själv tycker, såklart. För så är det ju. Så jag var nog ganska nervös för att... ja, men dels framtida kollegor, men också de jag skulle plugga med inte skulle acceptera att jag står och byter om i herrarnas omklädningsrum till exempel för att jag inte hade opererat mig när jag började.
Okay.
Och jag hade inte börjat på testosteron, utan jag var ju liksom i början utav det hela, och jag åkte ner på massa läkarbesök och psykologbesök ner till Uppsala ifrån Umeå Ganska ofta liksom.
Jaha, så det var här, det var liksom under själva skiftet kan man säga som du började på skolan.
Ja, men precis. Det enda jag hade hunnit göra när jag började på polishögskolan var att byta namn. Då det var ju lite polismyndigheten var ju inte jättesnabba på att byta mitt namn i systemet, så att mitt gamla namn låg ju kvar i systemet. I början, så att de sa ju fel namn några gånger i början där. Gjorde de när de ropade upp i klassrummet och sådär. Men då var det ju bara att jag gick fram och sa till att ni får stryka det namnet, för det, jag heter inte det längre. Och då var det lugnt.
Men redan på, jag tänker på rekryteringen då. Visste de där på rekryteringen? Eller blev du rekryterad som Elin? Eller blev du rekryterad, berättade du storyn där också på rekryteringen?
Ja, för saken var den att jag sökte in som Elin. Och jag hade inte hunnit byta namn, för ansökningsprocessen då när jag sökte in var ju ganska utdragen. Ja. Det tog ju typ 6 månader eller någonting från det att man sökte första sökningen fram till så att man hade gjort klart allt.
Just det.
Så att jag sökte ju som Elin, och sen när jag kom på testerna då hade jag ju bytt namn till Adrian. Så det var ju samma sak där, de ropade upp mig. Jag ringde, gjorde jag, innan och sa att jag vill att ni ska veta att jag har bytt namn och jag går igenom det här. Så jag förklarade det innan jag åkte dit. Gjorde jag. Och då, men de ropade upp Elin i alla fall. De ropade inte upp Adrian, gjorde de. Och sen det de gjorde, som jag har reagerat på i efterhand, det var ju att när alla andra fick börja med det här cykeltestet när jag var där, så fick jag börja hos psykologen för att de ville prata med mig först, för att jag gick igenom någonting i början. Så jag fick redan börja hos psykologen istället för att göra de andra testerna som de andra fick göra.
Men du var väl rätt van vid psykologen vid den tiden? Du hade kunnat passa psykologen.
Ja, det var ingen problem. Nej, men så att jag fick ju gå in och prata med psykologen, och vi pratade ganska länge. Och ganska mycket handlade om hela processen. Och, ja, men det var ganska hårda frågor tyckte jag. Alltså. Ganska mycket, tror du att du kommer klara av att gå igenom den här processen samtidigt som att du pluggar till polis? Kommer det inte vara för tufft liksom? De ville trycka ganska mycket på det.
Alltså, gjorde det. Ja.
Men samtidigt så, jag var ju ärlig med dem och sa att det här är två saker jag har drömt om hela livet. Jag har drömt om att bli Adrian hela mitt liv på något sätt. Och jag har alltid drömt om att bli polis. Så att det finns ingenting negativt med det här. Det här är bara positivt för mig. Så får jag gå igenom båda sakerna samtidigt, så är jag liksom den lyckligaste. Lite så. Och de verkar ju ha köpt det, för jag klarade ju mig.
Ja, obviously. Men hur blev du bemött av dina liksom studentkamrater och klasskamrater och sådär när du berättade för dem då? De skulle ju bli en av de här tuffa. Hur bemötte de dig?
Nej, det var bara positivt var det. Vi hade ju redan börjat med YouTube-kanalen innan vi flyttade upp. Så att några hade ju sett några videos innan, så de hade lite koll på vem jag var innan så. Och sen så, ja, men jag är ju ganska öppen med det, vad jag har gått igenom och hela resan liksom. Så att de ställde frågor och jag sa till dem att det är helt okej att ställa frågor. Men jag har bara blivit mött med jätte, ja, men de är världens bästa människor, de jag gick med. Uppe i Umeå. Jättegoa, och det har inte alls varit konstigt för dem, utan jag har varit en i gänget och det har inte varit några konstigheter överhuvudtaget.
För jag menar, det finns ju mycket fördomar om polisen, och man inte bara att poliser går runt och slår folk med hårda saker i huvudet hela dagarna, men också liksom att till exempel att man poliser hatar bögar och det går inte att vara polis och bög och sådär.
Ja.
I början då under studenttiden, så hur mycket av sådana vibbar kände du då? Det låter som att du inte kände några sådana vibbar alls.
Nej men faktiskt inte. Det var väl, nej, jag kan nog inte säga att jag kände några sådana vibbar överhuvudtaget, varken ifrån mina klasskamrater eller äldre eller yngre klasskamrater, alltså de som gick över mig eller som gick i klassen under. Och jag märkte inte heller på lärarna på något sätt. För jag gick ju upp i Umeå och det är ju ganska, alltså lärarna känner ju till en vid namn för att vi var bara 60 elever i två olika klasser liksom. Så att det var ju, de hade ju koll på en liksom så. Så att det var väl en lärare som hade lite svårare för att säga rätt pronom. Hon ville gärna säga hon till mig istället för han. Jag bad henne att säga om och säga rätt och då var det inga problem alls.
Just det.
Så det löste sig i slutet.
Och när du kom ut då, färdig polisassistent, hade du någon liknande oroskänsla som du berättade att du hade lite inför det här med att söka till polis då? Att nu kom jag ut liksom bland alla som har jobbat i... Hur kändes det då att komma ut?
Ja, jag var nog mer orolig inför aspiranten än vad jag var för nu när jag var färdig polis faktiskt.
Okej.
För aspiranten, ja, men man ska ju bli bedömd dels på allting man har lärt sig i skolan och sen så visste jag ju inte liksom hur, ja, men jag var ju så trygg i skolmiljön för att alla accepterade mig för den jag är. Men jag visste ju inte hur det skulle vara ute i den riktiga världen inom polismyndigheten så. Men som sagt, det var inga konstigheter där heller. Utan min handledare ringde mig faktiskt typ veckan innan aspiranten och frågade om jag ville komma och prata. Och han la alla kort på bordet på en gång och sa, jag har aldrig haft att göra med någon som är transsexuell. Hur ska vi lösa det här? Alltså, hur vill du bli bemött? Vart vill du byta om någonstans? Tala om för mig så löser vi det liksom. Så att, och jag tyckte det var skönt att han på en gång var helt öppen med att, vet du vad, jag vet inte hur jag ska bemöta dig mer än att jag ska bemöta dig som en människa. För det är där du är i mina ögon. Och det var bara skönt att få den bekräftelsen innan, alltså veckan innan aspiranten. Alla är fine med det här, det är lugnt liksom. Och det var det verkligen under hela aspiranten och det är det fortfarande. Alla kollegor accepterar mig och det har inte varit några problem alls. Så att jag har blivit positivt överraskad.
Vad kul, det är ju kul. Alltså, jag tror jag har en tes kring det där, kanske tvärt emot vad många har som har fördomar kring polisen, att poliser möter ju faktiskt oerhört mycket människor i alla tänkbara situationer.
Och
jag undrar om inte det slipar ner fördomar mer än att det bygger liksom på ett sätt. Jag vet inte.
Jag tror också på det, alltså att det är så på något sätt. För att vi möter ju som sagt alla olika människor i alla olika situationer. Så att det känns som att de flesta poliserna är, de går in helt öppensinnade för de vet inte vad de möter.
Just det.
Så att jag tycker ändå att det kan stämma överens liksom, med vad jag själv har upplevt.
Ja, jag tycker det är oerhört positivt att höra. Du har ju berättat nu också att du själv, och det förstår vi ju nu när vi får liksom chans att lyssna på det du berättar, att du har varit väldigt öppen med det här. Hur viktigt har det varit för dig själv att vara öppen? Tror du att det har varit viktigt för dig också som person?
Ja, det har det varit. Ja, det har varit väldigt viktigt för mig. För att jag tror att jag är nog mer, jag har nog varit mer rädd för att är jag inte öppen med det här så kommer det snackas bakom min rygg.
Okej.
Och då kommer det bli, då kan det byggas upp en bild av mig som inte stämmer överens överhuvudtaget med vem jag är eller vad jag har gått igenom.
Just det.
Så att jag har på något sätt, jag tänkte i början att liksom, är det någon som ska prata om det så är det jag. Och jag ska lägga alla kort öppet på bordet för att det är min chans på något sätt att visa att jag går igenom det här och det går till så här. Och jag visar på en gång att jag har gjort den här operationen eller jag har inte gjort den här operationen. Eller jag har tagit testosteron, alltså lite så, så att det inte börjar snackas bakom ryggen och så byggs det upp någon sorts bild av vad jag har gjort och inte gjort eller hur jag är. som människa liksom.
Ja, jag fattar.
Utan jag fick själv ta den makten och visa att ja, men det här är jag och jag är precis som alla andra, bara att jag har haft en lite knaggligare väg
just det.
Till vem jag är idag än vad andra har haft liksom.
Precis, jag förstår det. Ja. Men när du har varit ute då, har du märkt någonting när du har varit ute och gripit folk och liksom, har märker folk liksom det här, eller är det någonting som ens blir en fråga? Jag vet, det kanske är en dum tanke, ja.
Nej, men jag förstår. Jag var lite rädd för det i början, var jag, att jag kanske blir ifrågasatt och vad ska jag säga då och lite sådär.
Oh.
Men ingenting har jag stött på det alls.
Okay.
Och det har varit väldigt skönt, tycker jag. Men jag tror också att det kan ha varit att när jag klev ut och började jobba ute, då hade jag redan kommit ganska långt i min process.
Mm.
Rent, alltså jag hade fått börja på testosteron. Min röst var ganska mörk, alltså redan när jag började jobba ute. Så att jag tror att jag hade nog upplevt det tuffare om jag hade varit senare i processen. Än vad jag har gjort nu liksom.
Just det. Även väldigt, väldigt intressant att få höra din bakgrund som ju är helt unik. Och jag tycker också att det är väldigt intressant att höra det bemötandet som du har fått. För jag tror att många, jag tror många skulle ha betydligt mer fördomsfull kanske tanke kring hur man skulle bli bemött. Och vad skulle man säga? Du nämnde ordet transsexuell. Är det rätt benämning då alltså? Om man ska sätta, jag tycker det är löjligt egentligen precis. Att sätta ett namn på det, men om man läser det så är det alltså någon som har gjort då en transition så att säga från...
Ja, men precis. Ja. Alltså jag själv i nuläget, alltså, för nu känner jag mig nästintill klar. Ja. Och då definierar jag mig bara som man, som alla andra.
Precis.
Jag förstår. Men det blir ju lättare när man ska förklara hela resan och sådär. Liksom,
precis.
Och så.
Nej, men precis. Ja. Mer bara en teknisk term då liksom. Som,
exakt. Ja, men precis. Ja.
Nej, men,
men verkligen.
Super intressant att höra din resa. Men nu tänkte jag att vi skulle gå över och få höra någon historia på jobbet. Som jag alltid frågar mina gäster då, som jobbar som poliser. Vad har du för minne? Som sitter under dig. Du har inte varit ute jättelänge, men ändå.
Nej, precis. Jag har ju bara varit, men jag har varit ute i 3 månader innan jag fick gå in på utredning. Men jag skulle nog säga, vi fick en handräckning, jag och en kollega, på en väldigt ung tjej som inte alls mådde bra psykiskt. Så vi skulle egentligen köra henne från men psykakuten och till en avdelning. Men på något sätt så har vi fick information om att det ska vara väldigt stökigt och det man ska liksom akta er, för hon kan göra liksom utsteg mot er och liksom sådär, och så att jag gick in med ganska jag var förberedd på att någonting skulle hända. Och på något sätt när vi mötte henne i dörren och skulle sätta henne i vår bil, och vi skulle ju bara köra henne, det var ju inte alls långt, det kanske var 500 meter som vi bara skulle köra henne från punkt A till punkt B.
Okay.
Så var det, hon var så liten och man såg liksom att hon mådde så, alltså hon mådde verkligen dåligt. Och på något sätt så, alltså jag har gjort många handräckningar och jag har åkt och liksom med andra personer som inte alls har mått bra psykiskt. Kört dem från psykakuten till avdelning och så där, utan att reflektera någonting. Alltså mer än att det är synd att de mår dåligt och man hoppas att de får hjälp och sådär. Men jag vet inte, det var någonting i den här tjejen som gjorde att man kände ju smärtan med henne. Och sen att man hade hört att kollegorna som hade kört henne till psykakuten hade haft brottningsmatch, och det var handfängsel och det var benfängsel och det var allt liksom. Så att vi var ju förberedda på att nu kommer det bli stökigt. Men hon kröp ihop och hon satt som en jätte ihopkrupen i sätet längst bak och var hur lugn som helst. Och det var inga problem att köra henne de här 500 meterna. Och vi var som sagt hela tiden beredda på, jag körde bilen då, jag var beredd på att jag kan behöva tvärnita och det kan bli kaos i bilen liksom.
Mm.
För att man redan kom med den inställningen att det här kommer inte, det kommer gå bra men det kommer vara stökigt.
Mm.
Och det är väl, det är väl en sån, man åker ju på olika jobb liksom och man går ju in så öppet man kan.
Mm.
Men jag hade ju en ganska annorlunda bild av hur hela resan där skulle gå till.
Just det.
Och det blev ju inget dramatiskt. Det blev ju ingenting att, vi behövde inte använda handfängsel, vi behövde inte använda någonting, utan man såg bara vad trasig hon var liksom. Ibland kan jag kan fortfarande så här tänka, och nu är det över ett år sedan, jag kan fortfarande tänka på henne liksom, och bara shit, undra hur hon mår idag och liksom, finns hon kvar eller hur, liksom, hoppas att allting har löst sig. Det är ju ingen värstinghändelse så.
Men det är intressant, för du sa att du har gjort många handräckningar och sådär och du har kört folk och så, men du sa att med den här tjejen så kunde du verkligen känna hennes smärta.
Ja,
varför precis. Tror du att du kunde göra det just med den här handräckningen och kanske inte med vissa andra handräckningar?
Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror att hon på något sätt, det var någonting i hennes ögon. Liksom. Hon tittade liksom, jag mötte ju hennes blick. Och på något sätt så såg man i hennes ögon vad ont hon hade. Och jag vet inte, jag har ju gått igenom massa grejer själv, men jag har ju inte tyckt att min resa har varit så jobbig som många andra tycker. Men på något sätt så var det som att jag fick ont i hjärtat av att se att hon hade så ont på något sätt. Jag vet inte varför just den bet sig fast på det här sättet, men det var någonting i henne som, det gjorde liksom, jag kände hennes smärta.
Tror du också att vår dagsform kan påverka vår förmåga att känna in och inte känna in?
Det tror jag absolut. Absolut. Jag tror att skulle det hända någonting privat för mig, mellan mig och min tjej eller vad det nu kan handla om, och jag kliver in på jobbet och har kvar den här känslan att det känns inte så bra, eller det kan ju vara att någonting känns jättebra också, men jag tror att det påverkar absolut hur man kan ta in saker och ting i jobbet, helt klart. Det tror jag. Vi alla är ju människor liksom.
Ja, precis. Men tyvärr så är det någonting vi har hört i podden ganska ofta, just det här att poliser ofta möter liksom människor med psykisk ohälsa liksom, att det är, och att många av jobben man gör där är psykisk ohälsa liksom inblandad, och det är tragiskt att många mår så pass dåligt.
Precis, det är det. Och det känns som att det ökar liksom, att folk mår sämre och sämre i samhället.
Precis. Det är väldigt tråkigt. Nej, men en intressant historia, och det är det där också. Jag kan känna igen mig i att känna mer eller mindre för ungefär samma ärende, men kanske just det du pratar om, lite mer blickar som möts, lite mer man tar in och så vidare och så vidare. Och också personligen för mig, lite dagsform, vad jag finns i min liksom privata bubbla, och känslomässigt är jag på topp eller jag är lite mer down och sådär.
Precis, så är det. Så tror jag. Absolut.
Tack. Jag tycker alla de här historierna är väldigt intressanta. Men vi brukar alltid runda av podden med något som inte är så djupt. Och kanske inte så...
Ja, men det är härligt.
men det är som jag brukar säga, lite som livet. Det är up and down och ibland lite flams och ibland lite fiktion. Och då tänkte jag att vi skulle prata om polisfilmer.
Ja.
Hur ser det ut på din front, Adrian?
Jag älskar polisfilmer.
Ja, du gör det. Du gör det.
Ja, gud. Jag tror jag har sett de flesta polisfilmerna som man kan se.
Ja, men
verkligen. Jag och tjejen, vi tittar på jättemycket, och vi tittar om jättemycket.
Ja,
Ja, vi är ju fastnat för Johan Falk, har vi gjort.
Ja. Mm.
Och ja, men Beck och alla de här svenska har vi kollat på ganska många
Men hur tar du
gånger.
det då, liksom, det här? Du kan ju, du vet ju att så där kommer det inte gå, det där går ju inte till egentligen. Kan du
Ja,
köpa det eller?
nej, alltså jag har ju märkt det, alltså i början när man innan polisutbildningen så tänkte jag ju inte så mycket på att så där går det inte till. Men ju mer man kollar på det i efterhand, desto mer tänker man, oj vad de är ute och cyklar, eller oj så där går det absolut inte till. Och,
Ja.
så att det är lite svårare att släppa på sådana saker har jag nu, helt klart. Men annars, jag tycker ju om amerikanska, alltså snutfilmer så. Det tycker jag
Ja.
också om. Nej men snuten i Hollywood älskar jag. Jag tycker att
Ja,
den är rolig alltså.
det är en gammal klassiker.
Helt klart.
Ja, men
Ja.
verkligen.
Ja men verkligen.
Skulle det bli ditt tips till
Ja,
lyssnarna?
ja det skulle nog bli mitt tips. Kolla på dem. De är
Ja.
riktigt roliga.
Ja, men det är bra.
Ja.
Adrian, jag bugar och bockar. Alltså stort tack att jag fick ha dig som gäst i Snutsnack och stort tack för att du delade med dig av din unika historia fram till idag.
Ja, men tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var roligt.
Ja, det var det lilla.
Yes.
Ha det bra så
Ja.
länge.
Ja, detsamma. Ha det bra.
Hej. Stort tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Hoppas du gillade det här avsnittet. Nästa vecka kommer som sagt ett avsnitt med Tobbe som jobbar som polis i Fargo, North Dakota. Han är ju i botten svensk och kommer från Göteborg. Men hur är det att jobba där borta? Glöm inte att lyssna då. Vill du bli Patreon? www.patreon.com/snutsnack. Hoppas vi hörs nästa vecka. Hej då!
Thank you.